i Guds fader och sonens och den heliga andes namn. Nåd vare med er alla, kära medåtelösta vänner. Frid från Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus.
Låt oss bedja. Du Herre Jesus, kom en gång och vandrade tillsammans med dina ängsliga, undrande lärjungar. Du vill var dag komma till oss och upplysa oss med ditt heliga ord. Då ber vi att du också idag, i denna kväll, låter ordet få ha sin kraftiga verkan på oss. Att det får uträtta det var till du har sänt ut det. Så att det får bli oss var och en personligen, just till evigt liv. Amen. Bli kvar hos mig till dagens slut den är. Afton kommer och vi har ett bibelställe som dagens aftongudstjänst ska utgå ifrån. Och det är den som vi egentligen läser på annandag påsk, Emmausvandringen. Så vi börjar väl med att lyssna till själva Guds ord. Det här är alltså på påskdagskvällen. Och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sade till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt där de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt med Jesus från Nazaret, en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnats till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven. Och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sade till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som om han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss, det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra, var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Amen. Inskriv Herre ditt heliga ord i våra hjärtan. Amen. Det var den berömda Emmausvandringen här. Emmaus, en by som ligger 60 stadier. Det blir ju cirka drygt en mil, 10-12 kilometer. Vi vet inte var riktigt den där byn låg. Men vi hör på deras samtal att de var förvirrade här lite grann. Vad skulle de tänka och tro? Det var lite kaotiskt nu för dem. Efter allt som har varit. De hade sett och hört och lärt mycket. Vandrat tillsammans med sin mästare. Hört hans predikan. Tagit del av hans stridssamtal med fariser och skriftlärde. Sett hans mäktiga gärningar. Men de hade lärts och lärt, men de hade ännu inte förstått ordentligt, riktigt ordentligt på djupet. Det var ändå en massa frågetecken omkring nu. Vi hade hoppats att han var den som skulle förlossa Israel. Så var det fortfarande grumliga tankar om Israel och framtiden hos dem. Men klarhet skapas. Genom den här vandringen och genom sin medvandrare så får de en ordentlig klarhet här. En genomgång av skrifterna. Klarheten som de behöver, de skapas av skriften. Av det uppenbarade Guds ordet genom Mose och profeterna. Så då kan vi se här och lära oss att Nya testamentet hämtar sin förklaring ur det gamla testamentet. Och gamla testamentet i sin tur, det förklaras i det nya testamentet. Genomgången. En väldigt skriftlärd visade sig vara denne som de inte känner igen och märker vem det är för en senare. Men hans skriftutläggning, det som här sker och talas om, det skapar, det händer någonting i dem. Det skapas en längtan hos dem att de vill ha kvar denne okände skriftlärde hos dem. Bli kvar hos oss. Det blir ju kväll, dagen går mot sitt slut. Och det där blir kvar hos oss. Det är någonting Guds församling när det gäller det skriftlärde också ska ta vara på. En rätt och god lärare ska man vara rädd om. Det är en Guds gåva som vi har fått och ingen självklarhet att vi ska ha. Och därför noterar jag också med glädje som något fint att ni tar väl vara på Ingemar och Lars här. Det är ett gott ämbete, men det är också slitsamt att vara oxen som tröskar. Tag vara på dem som förkunnar Guds ord för er. Jo, nu står vi här. En dyr klenod, en klar och ren och sunnas här att äga. Och den vill vi väl ha kvar. Det vill vi väl när vi går över i ett nytt år här. Att den ska fortsätta att vara mitt ibland och så vi ska äga den. Och därför så ger ju Emmausvandringen också här en anledning att stanna lite grann på nyårsafton. Till frågan om skriftförståelse och skriftutläggning. Jesus hade skriftutläggning med dem här. Och det gick till så att han gick igenom vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Jag sa att det var lite kaotiskt för dem. Många frågetecken nu omkring detta som hänt. Detta som hänt med Jesus, deras mästare, Jesus av Nazaret. Frågetecknen rätades ut här. Eller vi kan använda det här uttrycket. Pusselbitarna föll på plats genom den bibelförklaring som gavs här. Så var det inte, hade det aldrig varit, med den bibelförklaring som fariseerna gav, som de också hade hört från sin barndom och tagit del av. Det hade man också gått igenom och rannsakat skrifterna, funnit mycket om både sabbaten och om tionde och mynta och dill. Men det hade inte skapats någon klarhet om vad skriften egentligen talar om. Fariseernas utläggning hade istället fördunklat det hela. Så vi ser alltså ikväll det som ger anledning vi lite grann stannar upp vid vikten av den här frågan. Hur ska skriften läsas och förstås och utläggas? Vi får ställa upp några tankar här. Det första jag tänker på att säga så här, det är att Bibeln är en mänsklig bok. Och vi kan göra en jämförelse, inte en parallell är det inte, men en liten jämförelse alla kall. Med Kristus, sann människa, liksom vi, av vårt kött och blod, ser ut som oss. Ögon, öron, näsa, mun och så. 32 tänder, 10 fingrar, 10 tår. Som är som vi, är hungrig och törstig, sover, äter, lider och gråter. Och samtidigt född på en viss bestämd tid. Och samtidigt, mitt i detta, vår människa, den evige, allsmäktige guden som har sitt ursprung före tidens begynnelse, som är den varande. Ordet blev kött, heter det. Det hörde vi om alldeles för en timme sedan här. Han kom till oss. Det gick till så. Men nu kan vi tänka ordet i en liten annan bemärkelse också här. Och säga att ordet, om man vill säga blev, eller ordet är också ord. Bokstäver, ord och skrifter. Men ord, det är ju nu någonting som är på ett visst bestämt mänskligt språk som talas och förstås och i vissa fall också skrivs av människor. Det är därför vi har, det är därför vi kan ha Guds ord i en bok och som en bok som vi kan läsa och förstå. Förstå till det yttre, är inte det lite underligt? Det är en historia som utspelar sig, inte i någon överjordisk verklighet ibland oss. Det är ett språk som vi förstår. Det är inte någonting som är så upphöjt och gudomligt och himmels så vi ändå inte kan ta det till oss, som bara möjligen änglar skulle kunna förstå. Vi kan tänka på om vi har läst i Snolskys diktsamling Svenska bilder, där det handlar om Värnamo marknad. Där länsman läser upp med myndig ton, där en kunglig resumé, och så står det: det varit i ty och i medan och mer av samma sort, som för drängar och pigor säkert inte var så lätt att förstå vad stod det egentligen i detta han läste upp. Tänk, Gud har ingenting sånt i sitt ord, i sin uppenbarelse till oss. Någonting så. Han talar enkelt och klart. Ordet är ord som vi kan förstå. Men kära vänner, allt detta hade ju lärjungarna. De hade det ju sedan barnsben. Och ändå stod det inte klart för dem. Ändå såg de inte Bibelns kärna och stjärna. Det var, och för lärjungarna och många andra också, det var som om det hängde en slöja för deras ansikte när Mose förelästes. Ja visst, det är så Paulus säger att det är. Så det är inte så underligt. Så är det. Den andra punkten här, och en fråga vi måste ställa oss, det är ju då: hur ser vi på denna mänskliga bok? Tänk, mänsklig då i den här betydelsen, inte bara ett mänskligt språk, utan vi känner igen den i så många av Bibelns detaljer att det är just, det är bland oss människor, och det är människor av kött och blod som det talas om i skriften. Små episoder som vi kan le lite åt och tänka, ja, så typiskt, så är det, så fungerar vi människor och så. En liten ganska tidstypisk sak som vi kan förse där, det är inte tidstypisk men typisk, i Esters bok, när Haman är på väg att falla, när han står där, konungens vrede har drabbat honom, han är ut där, Haman är ju liksom nummer två, han är kungen, nummer ett ibland om hovfolket där nu. Och nu håller han på att falla, kungens vrede. Lägg märke till vad det står. Då kommer på en gång en hovman fram lite till kungen där då. Vi har sett att han har också rest upp en påle där hemma att juden Mordekaj och så och så. Och. För att ytterligare fälla Haman liksom och träda upp att vi är minsann lojala mot ers majestät. Men Haman, han har gjort si och så. Så typiskt en liten hovsmickrare som träder fram där. Och det finns såna, men ordet är alltså mänskligt. Då är frågan så här, hur ser vi på den? Är det så här som många då säger, den är en rent mänsklig bok som har som alla andra skrifter en rent mänsklig tillkomsthistoria, ursprung, olika skiftande innehåll som avspeglar olika mänskliga reflektioner och gudsföreställningar från olika tider, och då också skilda och delvis motsägande förstås. Eller är det så, som B då, att vi ser och betraktar det att detta är ett uppenbarelsedokument. Det är inte mänsklig tillkomsthistoria, utan den har en gudomlig tillkomst, ett gudomligt ursprung. Någonting himmels har visats som människor inte har kunnat tänka ut och ta. Ja, den första delen där, allmänmänskliga, Det är nog tyvärr det allra vanligaste idag i nästan all modern teologi och även i de flesta stora kyrkosamfund. Märkligt nog sväljer detta. Vi kan väl säga att be som ett uppenbarelsedokument borde väl för kyrkan, för Kristi jord, församlingen, Guds folk, det troende eller vad vi vill använda för begrepp, borde väl vara det naturliga, det alldeles självklara. Men så är det alltså tyvärr inte i så stora delar av kristenheten. Men vi tror, och vi bekänner ju i våra trosbekännelser, jag tror på Gud Fader allsmäktig. Och i den nicenska trosbekännelsen om den helige ande så lär vi ju också, som utgår av Fadern och Sonen, som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna. Utifrån detta så har vi ju bekänt oss klart att vi förkastar A, i det här fallet, Bibeln som en mänsklig produkt, och bekänner oss till detta som en gudomlig bok med ett gudomligt ursprung. Skriftens gudomliga ursprung, den visar sig lite grann också liksom den mänskliga sidan i vissa detaljer som jag lyfte, så kan vi också se hur det gudomliga visar sig där. Vi kan ju betrakta, man skulle kunna betrakta Gamla testamentet också, se det som Israels eller judarnas nationalepos, deras hjältehistoria ur det förgångna, som visar att just deras folk så som överglänser alla andra folk, så som nationalhistorier gärna vill göra. Och vi kan väl se det, det är ju lite grann av deras nationalhistoria, men nog häpnar man när man läser den. Då undrar man, man får nästan intrycket, är det inte det här möjligen skrivet av någon av nationens fiender och föregivet vara en historia som ska spridas över världen just för att smäda detta folk? Hade det varit skrivet bara av människor som judarna, deras skriftlärde, efterhand hade arbetat fram och fantiserat ihop en nationalhistoria, då är det mycket som hade sett annorlunda ut. Då är det mycket som inte hade funnits med där. Rebecka och hennes älsklingsson Jakob, deras svek, hur de bedrar fader Isak där, hade förstås inte varit med. Jakob och hans söner sen, de 12 stamfäderna och deras historier där. Se hur de av avund mot sin bror säljer honom, sölar ner hans mantel i blod och går till sin far och säger, det här har vi hittat, han är ihjälriven av något djur. Jakob, som bedrog sin far, han blir nu själv grymt bedragen av sina söner. Han är otröstlig och het. Och vad får vi lära oss sen av dessa söner, stamfäderna som ska vara hjältarna? Och alla kommer där för att trösta sin far i hans bedrövelse. Falskheten, människornas falskhet, kan väl inte träda fram tydligare. Hade det varit ett hjälteepos, mänskligt ursprung, då hade naturligtvis inte stått ett ord om Davids äktenskapsbrott med Batseba, hur han arrangerar ett dråp för att dölja sin synd. Nej, här ser vi ju, Bibeln tar all ära av människan. Det blir inga hjältar kvar, det blir ingen ära, det blir bara den avklädda, avslöjade människonaturen. All ära tillhör Gud. Och skriftens gudomliga ursprung här, den garanterar ju då också dess tillförlitlighet. Herren har talat denna bok. Därför behöver vi inte ifrågasätta. Därför behöver vi inte undra om det stämmer. Om vi kan lita på det eller inte, den är tillförlitlig. Nu vet vi att otron kommer ju med invändningar och kritik av både det ena och det andra slaget här. Och tycks ju alltid läsa skriften med en felfinnaranda. Nu är det ju två slag av invändningar vi möter i det här fallet. Den ena, det är ju, kan vi säga, livsåskådningsmässigt betingat. Därför att närmast kanske en ateistisk utgångspunkt. Man har en uppfattning, man förnekar att några under överhuvudtaget kan ske. Allting måste ha den rent inomvärldsliga förklaringen. Och det betyder då att profetior kan heller inte förekomma. Det kan vi liksom lämna lite därhän, för det kan vi aldrig komma till någon överensstämmelse eller få någon bemöta på det viset heller. För det är två vitt skilda saker att se på tillvaron. Sen finns det ju också enskilda uppgifter som kritikerna kommer ofta dragande med där. Och det kan ju vara geografiska, det kan vara historiska, det kan vara biologiska, olika saker. Med det. Men det stämmer ju inte, det står i Bibeln. Här ges det ju olika uppgifter, här motsägs det ju och så. Tron tror på ordet. Tron ser inte bara svårigheter där och läser inte och ser så med den blicken. Men tron har en liten tendens, eller det finns också en risk ibland de kristna att man lite grann kan komma på ett sidospår här. Att otron liksom lockar in tron i en ändlös räcka av diskussioner. Man kan lägga ner mycket kraft, försvar, energi, tid på försvar där. Men man hamnar i det där lite svårigheten då att det visar sig småningom. Man argumenterar och samtalar utifrån samma premisser, på samma lätt rationalistiska sätt där. Så att det kan bli att både den som vill angripa skriften och den som vill träda upp och försvara den använder samma typ av argumentation, och det blir något förnuftsmässigt över det hela. Och det blir, kan man säga, en anda som man inte känner igen som skriftens egen anda att tala och se och beskriva verkligheten. Nej, men det är inte så vi ska läsa skriften. Det är inte så vi ska bruka och utlägga skriften som en enda räcka polemik mot otron där. Det kommer vi ingenstans. Skriften är given till ekklesian, till kyrkan, till församlingen, till Kristi jord. Alla brev i Nya testamentet, kan vi ta som exempel, de är skrivna till troende människor. Paulus skriver inte till medborgarna i staden Rom, till kejsaren och hans administration, eller till staden Efesus råd eller så. Han skriver till församlingen i Rom, till församlingen i Korinth, till församlingen där, till de troende som tar emot och vet att när de läser detta så tar de inte emot människoord och läser, och inte filosofiska djupsinnigheter och tankar, utan de tar emot ett uppenbarat ord, Guds ord, givet av Gud genom hans utvalda apostlar. Och sedan är dessa församlingens sak att tala vidare till hedningarna, till omvändelse, som då också får komma till tro. Och då blir detta ord också för dem en angelägen livssak. Skriften är oss given då inte till ett studieobjekt. Skriften är oss given till ett bruksföremål. Till att läsas, begrundas, till att låta den trösta, lära, förmana och varna oss. Till att föreläsas i gudstjänsten, till att predikas. Sen är det ju en sak att vi också måste studera och bedriva studier. Vi måste ju kunna förstå vad det står. Vi måste studera språk och tillkomsthistoria och allt sådant. Och ha en exegetik där. För att vi måste ju kunna också lämna den vidare till nästa generationer. Och kanske kunna översätta den till språk där den ännu inte finns på. Men detta är alltså det sekundära. Det är hjälpmedlet till skriftens egentliga bruk. När Gud ger oss den naturliga födan så behöver vi även där studera lite näringsinnehåll och kontrollera att den inte är skämd och så vidare. Men Gud har givit den för att vi ska äta den. Den ska bli till näring för vår kropp. Gud har gett det här ordet att det ska bli till näring för vår själ. Det finns ett väldigt talande uttryck i en gammal festskrift. Det är väl, ja, det är årtionden sedan nu. Till en svensk präst, rätt känd. Och en av medarbetarna i den skriften, också en präst, det känd. Där han skriver och lyfter fram till ett av, som han tycker då, till sin väns bästa saker, tror jag, efter han har gjort. Där skriver han så här. Du tog den heliga skrift och flyttade den från dissektionsbordet till altaret. Du räddade den ifrån den analytiska exegetikens förbränningsugnar och förde den dit den hör hemma, att tilläsas i tro, tas emot och utläggas i församlingen. Här alltså på Emmausvandringen, då får vi lära oss hur skriften ska läsas, brukas och utläggas. En kristocentrisk skriftförståelse. Trodde ni Moses och trodde ni mig, till och mig har han skrivit. Och då kan man ju tycka, ja men det står väl en massa saker, det står väl ingenting om namnet Jesus Kristus eller så hos Mose. Det står ju alla andra dessa lagar och föreskrifter och så. Jo, men läser vi på rätt sätt, så som Herren själv har lärt oss, då har vi sett om Kristus handlar ytterst sett det Mose har skrivit. Det är så vi ska ta oss an skriften primärt. Och då händer någonting. Då händer någonting. Skriftens inneboende kraft, dess dynamit som vi har på svenska, den påverkar, den leder, uppväcker tro, den omvänder människan och det ger ett nytt perspektiv också. Jag förflyttas ifrån domarsätet över skriften ner på lärjungeplatsen där och får ta emot. Och då blir också alla sådana där frågor av en annan sak. Jag får konstatera, det finns saker jag kanske till slut inte kan riktigt förklara. Mitt förstånd skulle behöva vara så här stort, inte bara så här litet för att skulle klara av det. Och ibland får jag säga, ja, man kanske kunde uttrycka sig så på den tiden. Vi försöker lösa alla svårigheter med det förstånd Gud har givit oss och den insikt. Men vi kanske kommer till korta ibland och vi låter oss inte nedslås av detta. För skriftens ärende, det den vill säga oss och det vi absolut inte får missa och det vi inte får förkasta och rata, det står klart, utomordentligt klart. Ja, det är nyårsafton. Tröskeln till ett nytt år. Ett världsligt, visserligen bara att det är ett årsskifte, men ändå. Bli kvar hos oss. Vi ska slå vakt om. Vi vill behålla och ha honom hos oss. Den skriftförståelsen som ser honom och låter oss möta Kristus i skriften. Det bruket vill vi ha. I vilket avseende nu då, när vi står på nyårsafton, kan vi säga att dagen går mot sitt slut. Ja, på ett trefaldigt sätt skulle jag kunna säga. Om vi ser ut över hela världen så vet vi att den går också mot sitt slut. Det kommer en sista dag. Vi hörde om en världshistoriens första dag här. Det kommer också en världshistoriens sista dag. Den yttersta tiden som vi talar om ibland, det är ju kyrkans tid. Tiden efter pingst och fram till den yttersta dagen. Och då kan vi lägga märke till att redan på apostlatiden så var det den yttersta tiden. De talar om det vi som nu lever med de yttersta tiderna in på oss. Och i dessa yttersta tider har Gud och så vidare, säger de. Och uppenbarelseboken preciserade det lite grann och ger oss ett grepp. Symboliskt språk, den talar om att den består av 1000 år och en liten tid. Tecken talas det om, ska komma som ett kristna ska kunna tänka. Tyda. Krig och krigslarm, jordbävningar, farsoter. Ja, det ser vi ju. Överallt sådant finns. Det finns en intressant uppgift också i uppenbarelseboken. Man talar om att man inte får köpa och sälja någonting om man inte har vilddjurets märke. Det finns saker vi kan se omkring oss. Vi säger inte att detta är, men det kan leda tankarna till, vi kan fundera på att skriften talar om sådana här saker faktiskt. Idag är det ju så att stora multinationella företag skaffar sig världsmonopol. Så människor får inte handla och använda produkter hur som helst. Man manipulerar utsäde och skaffar sig monopol på så att man är tvungen att handla av ett visst företag. Man får inte göra som man vill. Man skaffar sig olika licenser där så att laboratorieprov får inte genomföras. Måste skickas till USA och betalas pengar för att det ska få genomföras. Och så, och på något sätt så sväljer regeringen bara sånt. Människorna står villrådiga inför havets och vågornas dån. Ja, vi ser man mycket villrådighet idag inför framtiden. Man undrar vad det ena och det andra ska ske. Nu får vi ju inte ta upp det här som någon slags lära och säga, ja, se där, så är det nu för tiden inte. Men vi kan tänka och reflektera. Man kan ju faktiskt undra, begrunda lite grann, om det rent av är så att vi nu är inne i den lilla tiden som återstår. Ja, det kan vi aldrig veta och säkert uttala oss om naturligtvis. Men hur det nu än är med den saken, så går ju världen mot sin afton, det vet vi. Om det nu sker 2011, eller om 10 år, om 100 år, eller om 1000 år. Det har egentligen ganska liten betydelse för oss. För oss så gäller vaka, vänta och bed. Var vaksam i en stund då vi inte väntade. Vi vet inte när han kommer. Så de kristna har verkligen själ som står mitt i världen men inte är av denna världen. Att bli kvar hos oss, Herre. Världen, dagen går mot sitt slut. Kyrkan, som är i världen men inte av världen, och är, enligt Kristus, ska vara ett salt och ett ljus i världen. De 1000 åren, det är ju evangeliets tid. Då evangelium går ut, Guds ord, och hämmar Satans verksamhet. Världen har hela tiden sina angrepp på tron. Men kyrkan har alltid varit omgiven av murar och stått skyddad någorlunda kring detta. Men till slut så har det skett någonting mycket märkligt faktiskt. Angreppen börjar så småningom komma inifrån, från insidan, innanför murarna. Och detta leder ju då till evangelium tystnar. Den bibliska förkunnelsen tunnas ut. Det blir angrepp, det blir bibelkritik, det blir allehanda annat. Och en allmän villrådighet sprider sig också i kyrkan, i det kyrkosamfunden. Reformationens nytändning, då ljuset fick stråla fram igen och man lyfte bort skymmande lampskärmar, om man ska använda en sån bild. Den börjar mattas av och slockna. Håller bränslet på att ta slut. Redan reformationen talade ju om och varnade för detta. De som vill göra Kristus till Mose och Mose till Kristus. Ja, och det är ju faktiskt vad som också sker i förvirringen så här idag i kyrkan. 10 Guds bud, Gud har givit. De tonas ner, lyfts bort och på olika sätt tillmäts inte den gudomliga betydelsen. Istället läggs det på människorna andra bud och föreskrifter som Gud inte har befallt människor eller förbjudet eller befallt att göra. Och så skapas det en allmän lagisk förkunnelse, allmän mänsklig lagisk förkunnelse. Och många gånger också under namn av evangelium. Man gör Kristus till Mose och Mose till Kristus. Jag kommer ihåg Hermann Sasse, en tysk teolog som utvandrade till Australien. Han är död sedan bra många år, han också nu. Han sa en gång där att det har blivit afton också i de lutherska kyrkorna. I Luthers psalmbok 905 har vi en psalm som börjar: Ack, bliv hos oss, o Jesu Krist. Ty afton är nu kommen visst. Din helga läras klara ljus, låt alltid lysa i ditt hus. Ja, bliv kvar hos oss, ber, får vi ropa, de kristna församlingarna. Herren är i sitt heliga tempel, läser vi i gudstjänsten ibland. Kristus är i sina heliga nådemedel. Där har han stämt möte, där kommer han till oss. Så bönen, bliv kvar hos oss. Det innebär då också för de kristna att göra flitigt bruk av nådemedlen. Kristi kyrka lever och överlever av och genom sina nådemedel. Genom att ordet predikas, dopet förrättas, människor in. Människor blir avlösta, Herrens bord dukas, färdkost för de kristna genom livet. Nå, men nu är det vi som sitter här. Vi är inte hela världen. Vi är inte hela kyrkan ens. Nu handlar det om oss. Vi är en liten skara, mindre till och med än vi hade räknat med att vara, som är samlad på nyårsafton nu. Och dagen går mot sitt slut. en nådedag har gått. Vi är en dag närmare evigheten igen än när vi steg upp i morse. Ytterligare en dag. Men det är inte bara dagens afton. Det är också årets aftontimma vi sitter vid. Stunden är alltså kommen att summera. Att göra räkenskap för idag och för i år. Hur har det gått under 2010? Hur har det varit med det kristna livet? Har helgelsen gått framåt? Har det blivit en mer helgjuten kristen under det här året? Har den nya människan växt sig stark och tagit kommandot? Har den gamla människan krympt ihop till en obetydlighet? Eller är den bittra sanningen den att det fortfarande har sin realitet när du varje dag måste be syndabekännelsen? Jag misstänker att det är nog så. Gör nu inte misstaget som en kristen kan frestas att göra. Att börja jämföra sig på olika sätt med andra och se hur det är. Om det ändå inte ska finnas någonting att ta fasta på här. Jag ska väl ändå inte vara den allra värsta här i världen. Inte någon framsteg ska jag väl ha gjort under året. Men välj då vad du ska jämföra dig med. Gör inte misstaget att börja jämföra dig med att inte vara som andra människor. Som rövare och äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Och alla de där världens ogudaktiga barn. Visst, du ska göra en jämförelse. Men då ska du jämföra dig med, och lyssna nu till Kristi ord. Var fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Ni ska vara heliga som jag, Herren er Gud, är helig. Det är den där du ska jämföra det och se. Håller du måttet eller kommer du till korta? Men hallå nu, blir det då inte en riktigt mörk och dyster resumé som vi tvingas göra för året i så fall? Jo, men inte bara. Det finns en sak att ta vara på. Du sitter här den här nyårsafton också. Du har inte försvunnit ut i världen. Vi är samlade här. Och det betyder väl att vi vill ha någonting. Det finns någonting som vi behöver komma åt. Jag fattig syndig människa. Men här finns livets bröd som jag behöver för min arma själ. Jag vill komma till Herren Kristus. Du kunde inte under det här året som har varit heller leva i kraft av din egen fromhet. Av din egen rättfärdighet. Av din egen framsteg i ditt kristenliv. Nej, du fick leva i kraft av och genom syndernas förlåtelse. Det var det som fick upprätthålla både dig och mig under det år som har varit. Och varför gör han det? Varför har han låtit syndernas förlåtelse komma oss till del? Ja, om det säger Herren faktiskt. Om jag läser i Jesaja 43. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Det är så det har gått till hittills under det år som har varit. Ja, vi sjöng ju faktiskt här också om att han frågar inte ett dugg efter om jag är värdig eller inte. Han stryker ut för sin egen skull. Och sin egen skull, det är den älskade sonens skull. Vad Kristus har gjort och förvärvat. Därför ber vi även denna kväll förtröstansfullt. Bli kvar hos oss. Dagen går mot sitt slut, det blir afton. Bli kvar hos oss över natten och bli kvar hos oss i det nya året. Och det är rätta vägen att gå så. Ska vi undvika att det, om jag använder ordet, blir en skilsmässa mellan oss och Herren Kristus. Då måste det ske genom att han förblir hos oss. Och det ska vi ropa om att han ska göra. På samma sätt ska det bli något möte. Som Luther säger när det är första advent. Se, din konung kommer. Ja, utan tvekan är det han som kommer till dig. Skulle du komma till honom, då skulle det aldrig bli något möte. Han får bli kvar hos oss. Vi ska inte ställa ut något slags löfte och tänka, vi vill förbli hos dig under det nya året. Den vägen försökte Petrus en gång. Om alla andra sviker så ska jag aldrig svika dig i alla fall. Och vi vet ju hur det gick. Så mycket förmådde, mänsklig kraft och löfte. Vi ber i glad förtröstan på hans ord och löfte att han ska bli kvar hos oss. Jesaja fortsätter vi att läsa i 49 kapitlet. Där han säger de här kända orden. Kan en mor glömma sitt barn så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om en mor kunde glömma sitt barn så ska jag aldrig glömma dig, säger Herren. Så ska jag icke förgäta dig med gammalt språk. Så är det. Och när vi tar emot ordet så har det, som vi sa, en kraft på våra hjärtan. Den kraft som håller oss på vår sida också kvar. Tron verkar frukter i oss. Genom Jeremia får vi lära oss att Herren lovar, när han får komma med sitt ord till oss, föda oss på nytt och omvända oss och ta sin kraft. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av ifrån mig. Så står allt sammans i Guds nåd att saliga vi bliva även det kommande året. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet att du med ditt heliga ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan så vi inte blir glömska hörare. Utan att vi dagligen får växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod. Så vi får bli bevarade in till änden och saliga. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.